I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Jakten på mördaren är tillbaka med säsong 18. 10 nya mordfall som skakade världen och polisens jakt på mördaren. Först ut denna säsong kommer du få höra 4 av Sveriges mest gripande och mest omskrivna fall.
Snart därefter upptäcker de Lisa Holms jacka och mopedhjälm i en rishög på gården.
Vill du höra alla avsnitt av säsongen direkt kan du göra det helt gratis i appen Podplay.
Välkomna till Cancersnacket.
Hej.
Hej Emma.
Hej Lotta.
Hur mår du?
Ja, men jag mår bra. Jag är så pepp av här. Det är så kul. Varje gång jag är här så blir man så inspirerad.
Ja, men det är så himla kul att Radio Play har tagit in oss som en av deras podd.
Ja, verkligen.
Att vi får göra det här för det känns så himla viktigt.
Ja, så viktigt. Hur mår du?
Jo, jag mår bra. Men det där är ju alltid liksom en klurig fråga. Såklart. Mm. Men jag mår bra. Vi ska åka på semester i övermorgon till Thailand. Har väntat på det jättelänge.
Jag är så avis.
Ja, så att man känner att och äntligen. Men sen är det alltid lite oro liksom. Och såklart så har ju Elias börjat kännas lite dålig nu också. Precis innan vi ska åka.
Och Elias är ju då din man. Mm. Ska vi kanske förtydliga?
Exakt. Mm. Så att det är blandade känslor, men det ska bli skönt att komma iväg.
Ja, ja. Men såklart. Den där oron kommer man inte ifrån.
Nej.
Ska vi kanske gå från det till dagens tema?
Jag kan berätta vad vi ska prata om idag.
För det är också lite kluvet, precis som det känns kanske inför er resa. Så här, ni är både glada, men också finns den där oron.
Mm. Ja, men precis, verkligen. Nej, så dagens tema så tänkte vi prata om framtid och framtidstänk.
Ja. Mm.
Och hur vi tänker kring framtid och om vi vågar tänka på framtid och den biten.
Så här, hur förhåller man sig till framtiden när man lever med cancer? Alltså.
Exakt.
Hur vi tänker och ja.
Precis.
Det känns som ett väldigt viktigt ämne att prata om för att framtiden rör ju alla.
Mm. Ja, och det känns som att när du och jag har pratat om tidigare avsnitten så känns det här som ett liksom, ganska bra nästa steg att prata om.
Verkligen. Vad tänker du när du tänker framtid?
Ja, alltså framtidstänk har man ju alltid haft väldigt mycket.
Ja.
Och ända tills man drabbades av någonting sånt här så har ju framtiden varit någonting som man har liksom stärkts av.
Mm.
Man har tänkt liksom på hur man vill utvecklas personligt och även göra tillsammans med min man.
Ja.
Och liksom verkligen kunna glädjas åt framtiden och känt liksom verkligen en framtidstro och ja, liksom, ja, men mått bra av att tänka på framtiden väldigt mycket.
Ja.
Och sen när man drabbas av någonting sånt här så kastas liksom allting omkull.
Mm.
Så är det ju.
Mm.
Jag menar, både du och min man har ju en kronisk cancersjukdom.
Ja.
Och hur man lever med en kronisk cancersjukdom är ju ganska klurigt. Alltså.
Det är ju det. Mm. Och jag tänker på det här. Som du också lite, jag tänker när jag lyssnar på dig så tänker jag lite här naiviteten.
Mm.
Eller att man, innan jag blev sjuk så tog jag alltid framtiden för givet. Det är så här, alltid när jag tänkte på sjukdomar eller sådär. Mm. Jag visste ju att det fanns och alla de här, läste jag om något i tidningen. Och jag vet att det finns hemskheter i världen såklart.
Mm.
Men jag tänkte alltid så här, det händer inte mig.
Nej.
Just den där naiviteten att nej, det händer inte mig eller...
Nej, för det är ju lite som att liksom från en dag gå ifrån att vara liksom odödlig och vara oslagbara till att allting bara tar en 180 graders vändning i livet och bara liksom tvärstopp och backar typ.
Mm.
Man tror ju inte att det händer en själv, så är det ju.
Nej.
Och med ett sånt här cancerbesked så handlar det inte bara om att det kommer ett sjukdomsbesked, utan det handlar också om att framtidstron och framtidstänket raseras.
Mm.
Så är det.
Ja, ja, ja. Det händer ju, alltså får man ett cancerbesked så händer det ju så mycket med hela livet och en själv.
Ja, men det är ju det så här, på ett samtal så raseras och krossas liksom mycket av ens drömmar.
Ja, jag vet ju, numera så är jag så här, jag har så svårt att tro på vissa saker. Som till exempel nu när jag håller på med min flytt, jag är ju på väg att flytta till Västerås.
Mm.
Och det har ju vi pratat om några gånger, du och jag. Men just det här, jag tror det inte förrän jag ser det.
Mm.
Alltså jag har ju hört mig själv hur jag pratar när jag pratar med mina vänner om det. Så här, ja, men om jag flyttar. Men alltså, jag skriver på ett kontrakt. Jag har fått en lägenhet. Allting är klart.
Mm.
Men jag pratar nästan fortfarande som om.
Mm.
Så den där, just den där, jag har blivit väldigt mycket så här, jag tror det inte förrän jag ser det.
Nej.
Och så tänker jag mycket kring framtiden också, så här. Den är så långt bort ibland. Mm.
Du har väl präglats liksom av... Alltså när man var yngre så var man väl väldigt naiv och liksom man trodde verkligen mycket på allting som skulle hända. Och nu så tror man inte det förrän det väl händer.
Exakt.
Så att jag förstår vad du menar.
Ja, men det är ju som du säger, när man blir sjuk så också så sätts ju livet på paus på något vis.
Precis.
Det blir ju här och nu fokus.
Det blir det, men samtidigt så är det också någonting som man har lärt sig att leva med. Nu har ju jag och min man levt med det här i 3 år.
Mm.
Är ju det här att hoppet är ju så otroligt viktigt.
Ja.
Och har man inget hopp, då kommer man inte långt. Så är det.
Mm.
Och hur hoppet ser ut, det kan ju vara olika. Jag menar, från början hoppades vi såklart på att det skulle kunna gå att bota. Och när vi insåg att det inte skulle göra det så fann vi ett annat hopp på ett sätt. Och lärde oss leva med det ändå.
Ja.
Och jag tror att det är viktigt att förstå att man måste kunna ha hopp. Även fast inte diagnosen eller prognosen ser bra ut.
Mm.
Så måste man kunna tänka att man lever ett hoppfullt liv. Och inte är naiv bara för att man tänker på framtiden.
Exakt.
Utan att man ändå kan liksom våga tänka på framtiden på sitt sätt.
Mm.
Utan att man ska tyckas vara naiv för
Exakt. Det. Jag tror det är jätteviktigt. Dels att så här, tänka på framtiden och också planera för framtiden. Sen går ju det där också i vågor. Det tror jag nog säkert ni kan känna igen er i. Så här, att man har vissa bättre perioder och vissa perioder som är sämre.
Mm.
Om Elias har mått dåligt eller om jag själv mår dåligt eller har en dålig period eller sådär. Att det kan bli väldigt kluvet.
Mm.
Just nu kan jag se fram emot framtiden väldigt mycket.
Mm.
Samtidigt så är det så kluvet för att jag vet att jag också ska få cellgifter.
Jag vet, jag förstår vad du menar. Och jag blir så glad när du säger sådär. För att det är den här känslan att man ska se fram emot framtiden, den är så viktig. Och det är liksom, ger ju en så mycket energi. Det är klart att du ska få göra det. Det är klart att du ska få kunna tro på din framtid.
Verkligen.
Självklart. Mm. Och liksom, du är inte naiv för det. Utan du lever ett hoppfullt liv.
Ja.
Och det är klart att alltså, jag blir glad när du säger så.
Ja. Men jag tror att det är jätteviktigt just det här att även fast man också lever med en sjukdom, att man ändå kan så här, försöka fokusera på framtiden. Det behöver inte vara att man sitter och planerar att man ska bli 80 år. När jag blir 80 år, då ska jag åka till Gran Canaria typ.
Mm.
Alltså, jag har ju ett mycket mer tänk att leva här och nu.
Mm.
Men jag försöker ju fortfarande satsa på framtiden, men det är ju svårt.
Ja, jo men precis, det är ju det. Och jag tror att man lär sig kanske leva med, alltså tänka på sitt sätt som sagt. Och för många är det säkert liksom att om man har kontroller en gång i halvåret eller varannan månad eller sånt där så lever man för den tiden.
Ja, tills och nästa kontroll.
Ja, exakt. Precis. Och så lär man sig leva så.
Ja.
Och det är nog lite så det här för oss har varit. Ja. Samtidigt som det har varit väldigt mycket upp och ner hela tiden.
Mm.
Så att vi har liksom fått lära oss att leva på vårt sätt vad det gäller framtid. Och bara för kanske ett par månader sen så kollade vi bor i lägenhet nu, kollade på hus och kände liksom att vi är sugna på liksom köpa hus och vi liksom vågade och vi tänkte inte på cancern utan vi tänkte bara på vårt liv och vi tänkte på hur vi vill leva inom liksom det närmaste året, 2 åren.
Mm.
Och tillät oss att tänka så utan att tänka att vi var naiva för det. Utan bara liksom lät livet ta över och lät inte cancern få tänka åt oss. Utan lät livet få bara tänka
Det tycker jag bara är sunt. Alltså.
Ja, och det kändes så skönt. Och så kom man på liksom den tanken ibland. Men gud, så här sätter vi ju och liksom pratar om att vi är sugna på att köpa hus när det var för 2 månader sedan. Så, alltså, för det har ju gått så himla mycket upp och ner för min mans cancer. Och det är så skönt. Och sen, det där, det är ju så olika. Sen kan det kastas om. Som nu till exempel så har min man börjat må dåligt igen. Jag ser på honom att han inte mår bra. Han har inte feber, men han har liksom sjukdomskänsla, jättetrött, har fått mer smärta, väldigt blek. Jag ser ju att han inte mår bra. Nej. Då kommer ju oron igen. Mm, och då slås ju de här tankarna bort på husköp och sånt.
Utan då skiftar det lite.
Ja, och sen så då lever man på ett annat sätt. Men på något sätt har vi lärt oss att leva med det också.
Hur pratar ni om framtiden?
Eftersom att vi skulle prata om det här idag så pratade jag lite med honom igår om det. Och tänkte på det att jag tror inte vi pratar så mycket faktiskt om framtiden. Utan det är nog mer att båda går och tänker var för sig lite. Mm. Jag tror, vi fokuserar inte på det utan vi försöker fokusera på det som är nu.
Mm.
Varför ska vi tänka 3 år framåt för? Mm. Alltså, vi har lärt oss att försöka tänka nu, här och nu.
Ja, och det är ju en jättepositiv grej. Alltså, det är så sjukt att man först måste bli sjuk för att så här, egentligen förstå. För framtiden är ju inte given för någon.
Nej.
Men det är inte förrän man blir sjuk eller är nära döden.
Exakt.
Som man verkligen förstår att jäklar, att livet verkligen är skört. Mm. Det finns ju så mycket klyschor om alltså, livet hit och dit och framtiden och döden och allt vad det är. Men om man säger dem där och man kanske skrattar lite åt dem. Och, men det finns mycket sanning i dem. Men det är ju inte förrän man verkligen står där och döden stirrar en i ögonen. Eller man förstår att framtiden är nära att ta sig ifrån en. Mm. Det är då man verkligen förstår att det, jag ska ta vara på det här livet.
Ja, det är ju ingenting annat betyder ju något, känns det som, när det är liksom livet som står på spel.
Precis, inte när, för då dras livet verkligen till sin spets.
Mm, verkligen. Men hur tänker du, Emma?
Alltså framtiden, tänker jag vet framtiden? Inte. Ja, nu har jag tänkt väldigt mycket på framtiden. När jag blev sjuk så då försvann ju min framtid helt och hållet.
Mm.
Jag pratade inte ens om framtiden. Då var det verkligen bara från dag till dag. Sen kommer jag ihåg, det här är en situation, umgicks med en kompis till mig, en av mina bästa vänner. Jag kommer inte ihåg vad jag sa, men jag vet att jag sa ordet framtid. Och hon sa det, men Emma, hör du nu vad du sa?
Mm.
Du pratar om framtiden, det är första gången du gör det på, jag vet inte hur länge. Jag tror att det var andra året jag var sjuk eller något sånt där. Så jag hade inte ens pratat om framtiden. Jag såg ingen framtid ens. Den var totalt borta. För det var ju den känslan jag fick när jag blev sjuk. Just att, vilken framtid. Jag har ingen aning om jag lever en månad till.
Mm.
Just med tanke på att när jag blev sjuk så visste ju inte läkaren om de kunde göra någonting. Och, så det präglar ju mig väldigt mycket. Och så jag tänkte inte mycket på framtiden då. Men sen hände någonting. Förra året så åkte jag till Sydafrika med organisationen Ung Cancer och var med i deras mentorskapsprogram. Och då ingår det en resa, det är en rehabiliteringsresa.
Mm.
Man kan läsa mer om det på deras hemsida om man vill.
Mm.
Det kan jag rekommendera alla Ung Cancers medlemmar att söka.
Mm.
För att den gav mig så mycket. För då var det ju att jag bokade in mig kanske ett halvår innan vi skulle till Sydafrika. Och då vet jag, då måste man ju någonstans tänka på framtiden. I och med att ett halvår framåt, det kändes otroligt långt för mig.
Mm.
Så jag var så här, jag hade så svårt att tro det och så där. Jag såg det, men jag tänkte såhär, vi får väl se om jag ens fixar det där. Alltså, för mig var det inte självklart att jag skulle komma dit ens.
Var det inte bara skönt att sätta upp det målet?
Jo, det att var jätteskönt.
Bara liksom strunta i tänket att, nej men tänk om och tänk utifall att det inte går. Utan bara, jo men nu har jag bokat den och nu har jag gjort det. Sen får vi ta det som det kommer, men precis. Jag har ändå satt upp det.
Exakt.
Liksom målet.
Ja, för det hände någonting med mig när jag var med i mentorskapsprogrammet. Det var ju först, då jobbar man ju mycket med sig själv och man får hjälp på vägen och allt möjligt. Och där händer någonting med mig. Och efter det så har jag ju känt att jag vågar satsa på framtiden.
Mm.
Och tro på den lite mer. Idag kan jag prata om den när jag ser den. Och det har jag gjort kanske det senaste åren. Mm. 2015 kanske är där någonstans.
Mm.
Nu tror jag ju på framtiden. Och jag känner mig mer hoppfull om den.
Mm.
Men jag vet att den inte är garanterad.
Nej.
Den är ju inte för någon.
Mm. Nej, men så himla kul att höra dig säga sådär. För det, jag tror att det är viktigt också att man på något sätt vågar sätta upp mål och vågar tänka på framtiden. Och sen tror jag kanske att när man drabbas av någonting sånt här så ändras ens tankemönster. Och man tänker kanske på framtiden på ett annat sätt än vad man gjorde innan. Man tar inte allting för givet.
Nej.
Men på något sätt så blir det okej för en. Att man tar det som det kommer. Mm. Det låter ju klyschigt, men, ja, men det är ju så.
Som sagt, de där klyschorna har faktiskt lite sanning i dem också.
Och det är som vi, alltså när min man drabbades, det var i november 2013.
Mm.
Han opererades och sen så när vi fick träffa onkologen för första gången så hade cancern kommit tillbaka på en gång och de var inte speciellt hoppfulla.
Mm.
Och jag var så arg för att jag kände så här, men om de inte ens vet om cellgifter fungerar, vilket de sa att de förmodligen inte skulle göra, så behöver de inte inge den icke-hoppfulla tonen till oss, för att om man inte har hoppet, så vad ska man göra då liksom? Mm. Så att när vi gick hemifrån onkologen efter första mötet så var det ju typ i princip gå hem och lägg er, för att det här är liksom, det kommer inte gå.
Nej.
Sen är det någonting med tiden som gör att man stärks av sig själv på något sätt. Jag kan bara prata utifrån mig själv nu, utifrån mitt perspektiv, men så var det för mig. Och jag såg det hos min man också.
Att, vill du förklara det lite?
Alltså, första liksom, dagarna efter det här onkologbesöket, så då var det ju bara nattsvart. Man var jätteledsen och det var förtvivlan liksom. För då var det ju verkligen ganska nyligen allting hade hänt också, så man var ju fortfarande i total chock.
Mm.
Men efter liksom allt det som att tiden gick, så byggde man upp ett hopp inom sig själv i alla fall.
Mm. Mm.
Och kände liksom mer och mer jävlar anamma och bara liksom att nej, alltså vi lyssnar på läkarna, men samtidigt så lyssnar vi också på oss själva och vi lever här och nu och vi ska göra det bästa av det här nu. Och vi bokade en Spanienresa. Vi åkte till Spanien 2 gånger det året. Även fast min man hade ont så var han så himla tapper och kunde ändå njuta av resorna. Och han drabbades fick sin diagnos i november. Och vi bokade även en lägenhet senare nästa år i maj. Och det var ju också ganska nyligen. Och då bokade vi en lägenhet som skulle vara klar. Det var en nyproduktion som höll på att byggas. Och den skulle vara klar 2 år senare.
Mm.
Och det är också så här, när vi typ hade varit och skrivit på de papperna för den här lägenheten, så hade varit vårt rum liksom, att vi skulle få göra det här. Sen när min man drabbades så klart att vi liksom började tänka sig, ska vi verkligen? Men vi bara, jo, det är väl självklart att vi ska göra det.
Alltså.
Så vi gick och skrev på papperna, visste att han i princip hade en obotlig sjukdom som vi inte hade en aning om vart den skulle ta oss. Mm. Läkarna hade inte gett oss något speciellt mycket hopp. Men vi kände självklart, ska vi göra det här? Och när vi hade skrivit på papperna och gick därifrån så kände man bara så här, jag vet inte, alltså det kändes som att vi var helt så här knäppa. Vad håller vi på med? Vi sa det till varandra också. Vi bara, gud, vi har precis fått dödsdom. Han sa det själv. Liksom. Mm. Och här är vi, ska vi få papper för en lägenhet som är klar om 2 år.
Men det där, jag tycker ni är så jäkla grymma.
Ja, men det kändes så skönt att göra det. Och samtidigt så kändes det som att, herregud, alltså vad folk måste tycka att vi är naiva. Alltså det här som jag pratade om, att man bara tror om liksom, det. Och det kostar, man måste ju lägga in en handpenning, så vi tog typ det. Och det får man ju inte tillbaka. Alltså, det var ju en risk, men det är så här, det är pengar. Herregud.
Precis, ja, fan, materiella ting. Ja. Nej, exakt.
Och sen så trodde man aldrig att det skulle hända, att vi skulle kunna få flytta dit. Och, liksom, och det var blandade känslor.
Var det också att det låg så här för långt bort som jag kände med Sydafrika? Att, men gud, kommer vi dit?
För det var det.
Ja.
Mm. Så det var blandade känslor. Allt löser sig har man också lärt sig. Mm. Med tiden så lär man sig leva med känslor som man inte trodde man skulle kunna hantera förut.
Mm.
Men man lär sig att, att göra det.
Ja.
Och jag tänkte på det också som du sa. Det här att första året att du inte vågade tänka på framtiden. Och att du inte vågade planera. Att inte du... Jag tror att det också är viktigt att man tillåter sig själv att vara där också. Man ska inte behöva bara nej, jag ska... Känner man inte för att börja hålla på och boka en lägenhet efter 2 månader och tänka alltså, man måste våga tillåta de känslor man känner få ta plats och få vara där då, som du var då första
året. Jag tror det är jätteviktigt, alltså, för att man är ju i en situation som är så svår att hantera och alla gör ju det på sitt eget sätt och man får olika tänk och man hittar sätt, så här, coping-strategier. Exakt. Jag tror att alltså, ordet framtid ströks nog ur mitt ordförråd. Det var ju totalt borta, det fanns liksom inte ens.
Mm.
Jag tror att det var därför min kompis reagerade så starkt när hon sa det. Mm. Men när man hörde, du sa framtid. Ja. Du pratar om framtiden nu. Just för att det fanns inte innan. Och det, där tycker jag det var så grymt av er att ni ändå åkte på resor och skrev upp er på den här lägenheten. Och att ni också gjorde det som ni ville och inte lät så här, att cancern inte heller får ta över. Hur var ni innan Elias blev sjuk, din man blev sjuk? Hur tänkte ni på framtiden då? Hur pratade, alltså var ni lika som jag, så att man tänkte flera år framåt? Eller, ja, men jag ska göra det här. Alltså, jag tog ju framtiden för given.
Mm.
Gjorde ni också det?
Ja, absolut. Gud, jag vet att speciellt min man tänkte väldigt mycket så här, 5 år framåt. Och det gör vi ju alla, det gjorde jag med.
Mm.
Men han har ju fått verkligen en tankeställare.
Mm.
Och känner liksom att varför höll jag på så? Liksom, och tänka, alltså varför ska man tänka att man ska leva i framtiden? Som jag tror att är ett ganska, liksom, att många tänker, ja men sen, jag ska bara sen ska jag göra det. Istället för att försöka fokusera på nuet, och det är också så här, låter så himla klyschigt, och, men det är ju verkligen så, vi lever ju här och nu, ta tillvara på nuet och ta tillvara på alla relationer som är just nu och allting som är just nu och det du tycker om att göra nu. Tänk inte att du ska göra det du tycker om sen, eller, utan fokusera på nuet.
Exakt.
Det är ju ett wake-up call när man hamnar i en sån här situation.
Det är ju det. Men jag tror också att det är jätteviktigt att man så här, någonstans vågar, fastän man lever med en sjukdom, så tror jag att det är viktigt att ändå tänka på framtiden och så här, också planera. Även fast jag tycker att det är jätteläskigt ibland, beroende på vad man pratar om såklart.
Mm.
Men för att jag vet ju också att det kan ryckas ifrån mig på 2 sekunder. Det kan vara borta då. Då finns inte framtiden mer.
Precis.
För att jag vet att framtiden är så skör.
Mm.
Så det är så dubbelt och det är så svårt att förhålla sig till den.
Mm. Ja, det är ju jättesvårt.
Jag tror att det är därför jag är lite så här nu med flytten, att jag inte riktigt, jag pratar fortfarande som om jag ska flytta.
Mm.
Förstår du? Just för att jag är fortfarande så rädd att den ska ryckas ifrån mig. Att det inte kommer bli av. Eller, och det är ju en del av min framtid.
Precis, jag förstår vad du menar. Jag tycker att det är väldigt svårt också att när det går perioder som är bra liksom i sjukdomsprocessen, eller vad man ska säga, sjukdomen, som vardagen börjar komma tillbaka mer och liksom allt vardagligt kommer tillbaka, som försvinner när det är sjukhus och när det är operationer och när det är behandlingar och när det är liksom en massa symptom från behandlingar och sånt. Och när man mer liksom har uppehåll i allting, och min man då, att vi börjar leva mer som vanligt som alla andra. Då tycker jag att man börjar jämföra sig mer med liksom sina vänner och såna i sin närhet, eller börjar liksom mer tänka på framtiden mer. Och då tycker jag det är jättekluvet ibland att veta hur man ska tänka. Jag tycker det kan vara jättesvårt.
Men hur tänker du då? Alltså, vill du ta något exempel?
Alltså, man vill ju gärna tänka på framtiden och man vill gärna planera. Och man blir, som jag sa i början, man blir så glad av framtiden när man tänker tillsammans. Man blir ju glad, man stärks av framtiden. Och då när man inte riktigt vågar göra det, för att vardagen är som vanligt och man börjar komma in på de här tankarna om framtiden. Och så kommer man på att, men just det, vi har ju den här cancern bakom oss också. Just det, den också. Och då blir det så svårt att veta hur man ska tänka, och då kan man bli väldigt ledsen av det, för att man känner att nej, man blir så jäkla förbannad för att den ska få ta plats och för att den ska få förstöra. Förstår du vad jag menar? För att vi är också en ålder.
Jag tänkte ju säga det.
Där det är liksom, framtiden ligger runt hörnet.
Ja.
På många olika plan.
Ja, det blir ju, alltså, i och med att vi är runt 30, så är det ju, alltså, folk ska få i barn och köpa hus, och är det det du menar? Sen när man tittar på vad andra gör, vänner och bekanta.
Precis, så att det är ju liksom en dubbelhet i det här. Man ska absolut våga tänka på framtiden, man ska boka lägenheter, man ska boka resor, men samtidigt så ska man inte heller våga för mycket tänka på. Alltså, så det är ju så himla kluvet.
Ja, det är jättekluvet.
Ja, det är det. Men någonting som vi försöker tänka är att cancern har liksom, i början tryckte den ju totalt på pausknappen. Som du sa. Alltså, det gjorde den ju, även fast vi gick och bokade en lägenhet några månader senare, så var det ändå så här paus. Och man brydde sig inte om någonting som hade med framtid att göra egentligen. Alltså, vi ville gärna sätta upp mål, men vi tänkte inte så mycket mer på dem. Men sen så kände man efter ett tag, och det är ju olika liksom, såklart för alla, Men jag tror att när cancern har följt efter så pass lång tid som den har gjort för oss nu i 3 år, så orkar man inte med den mer. Alltså man orkar inte att den ska ta så mycket plats. Den ska liksom inte få prägla ens vardag och liv. Den har redan fått göra det så mycket. Så man är så jäkla förbannad på att den ska få ta så mycket plats. Så man vill bara...
Nu får det vara nog.
Ja, och man bara, nej, den får väl hänga med där bak. Exakt. Men den ska inte få styra, utan det är livet som ska få styra.
Precis.
Jag ska våga tänka, vad vill jag göra jobbmässigt, studiemässigt? Vad vill min man göra? Mm. Ja, men tänk om man inte kan. Ja, men strunt samma, vad vill du göra?
Mm.
Tänk så istället. Och vi har ingen aning. Så att när vi inte har någon aning, varför ska vi då välja att tänka negativt?
Ja, exakt. Det är ju bara dumt.
Ja, att man försöker tänka liksom så.
Mm.
Har vi försökt göra att livet får styra. Mm. Inte cancern.
Superbra. För att
förstår
jag tror att,
du hur jag tänker?
Ja, men jag förstår hur du tänker. Jag tänker likadant. Framförallt nu för tiden. Jag vet ju att min cancer har styrt väldigt mycket när jag blev sjuk. Och ett tag fick jag ju lov att göra det. För att då hade jag ingenting att säga till om riktigt. Kan jag väl inte påstå. Mm. Så då var det ju bara att... Alltså jag har ju känt mig som cancerns marionettdocka. Jag har bara hängt med och hängt där i trådarna. Mm. Jag har inte kunnat gjort någonting.
Så himla bra beskrivet.
Ja, men det är ju lite så när man blir sjuk. För att det är bara go with the flow. Alltså man kan inte göra något. Helst av allt vill man klippa de där banden, men det funkar ju inte så. Jag kan inte göra mig fri min cancer. Och nu ser det läget ut så här. Och likadant som nu har ni levt med er situation i 3 år. Jag har levt med min cancer i 5 år. Så det är också så här, när åren går så lär man sig någonstans att men vad fasken, nu får det vara nog. Nu, jag vill fortfarande leva och satsa på de här drömmarna man har och målen. Och att man kan göra det ändå fastän man har cancer eller lever nära cancer. Liksom. Mm. Att man fortfarande kan satsa på livet. Mm. Och sen går det ju som det går. Men alltså, det är som den här klischen, man kan ju bli överkörd av en bil imorgon. Det kan ju bli det när jag går ut härifrån ikväll. Liksom.
Precis. Absolut. Vi har ju pratat mycket om framtidstänk, att man ska våga ha det och att man inte alls är naiv bara för att man vågar ha hoppet och vågar tänka framåt trots en svår situation.
Mm.
Men det är ju faktiskt så att om vi ska utgå från våra situationer så lever du med en obotlig hjärntumör och min man lever med obotlig gallgångscancer. Så om vi ska prata åt det andra hållet om hur vi tänker där och hur du tänker då, Emma?
Ja, bara vetskapen om att leva med en obotlig hjärntumör, bara det sätter ju lite skräck i mig till och från. Och det är så här, vissa stunder så kommer det över mig att det blir så här, men jäklar. Alltså, det är som att jag går runt och har en så här tickande bomb inuti eller en vilande vulkan. Jag vet att det är när som helst ska få ett utbrott och då är mitt liv över i värsta fall.
Hur mycket låter du de tankarna få ta plats?
De kommer och går. Jag har lärt mig slå bort dem när de kommer. Och sen ibland får de vara kvar lite längre. Men de kommer ju ofta. Alltså.
Mm.
Jag vet inte om jag ska säga dagligen. Men flera gånger i veckan minst kan jag ju säga. Och sen har man ju såklart bättre och sämre perioder. Nu när vi gör den här podden så har ju det gett mig väldigt mycket positivt. Och det har ju minskat de tankarna drastiskt. Alltså.
Mm.
Men samtidigt så finns de ju där. Och när de väl kommer så beroende på vart jag är såklart. Och hur, alltså dels hur jag mår. Men jag tänker att det är så viktigt att låta dem ändå komma. Mm. För det är ju faktiskt verkligheten. Att jag lever med en obotlig hjärntumör. Och den kan bli min död. Och vi ska ju alla dö.
Mm.
Och ingen vet att framtiden är garanterad. Alltså, vi vet inte hur. Ingen vet hur lång tid den har kvar i livet. Sen vet jag att jag har ett hot inuti mig som är min cancer.
Mm.
De kommer och så får de vara där och sen... Okej, alltså jag bearbetar det ganska mycket.
Mm.
Så att jag någonstans har blivit okej med att de kommer. Jag vet att de kommer och förut kunde jag få panik över dem. Men nu har jag liksom lärt mig att hantera det. Mm. Så att det känns ändå okej.
Mm.
Om det nu kan vara okej.
Jag förstår vad du menar.
Svårt att beskriva, men just att det knäcker mig inte. Sen vissa perioder knäcker det mig totalt. Att jag är sjuk och att det ser ut som det gör. Också att vissa av mina vänner och framförallt bekanta med hjärntumör har gått bort. Då blir det ju väldigt nära mig själv att oj, det kan ju lika gärna vara jag nästa gång.
Mm. Jag tror att det är jätteviktigt det där att säga att Att man låter då känslorna ta plats. Aha. Att de får komma, att de får, att tårarna får komma. Mm. Att man får vara i den känslan än att försöka bara skjuta bort dem och sticka ner huvudet i sanden. Även fast det är också en strategi att göra ibland. Men att man bara försöker vara i de känslorna.
Ja, för att sticka huvudet i sanden, det tror inte jag håller i längden. Det kommer rinna över till slut. Det kommer i kappen till slut, förr eller senare. Och jag är ju sån känslomänniska. Så jag är sådär, tar känslorna över så gör de det. Jag orkar inte, alltså det är som du sa tidigare också, nu har man levt med det så länge, så man bara orkar ju inte, nu får det vara nog lite grann. Eller såhär, någonstans så, när jag hamnar i den där situationen att det tar över, då kommer ju tårarna och då struntar jag i om jag står på Ica Maxi eller sitter på bussen. Mm. Eller, då får det väl vara så då. Om folk tittar då, såhär,
jag förstår vad du menar.
Jag orkar liksom inte bry mig. Nej. För det är så här, orka, alltså att ta emot och stänga igen och trycka ner de där känslorna är så mycket jobbigare, tycker jag.
Nej, men du är så sund där. Det är så bra att du säger det. För jag tror att det kan vara bra att höra också. Att det måste få komma.
Ja.
När det kommer. Jag satt bara på tåget hit från Västerås till Stockholm, så satt jag framför två tjejer som satt och pratade. Och jag satte på en låt som både jag och min man tycker om jättemycket. Och bara kände hur det bara pressade liksom. Ja. Och man bara, gud. Och jag försökte verkligen hålla tillbaka.
Mm.
För jag tycker inte om att gråta liksom bland på Ica. Eller liksom, så här, jag tycker att det är jobbigt. Jag försöker trycka tillbaka.
Mm.
Så att jag tror att det, ibland måste det bara få komma. Då får jag väl göra det. Och
ja,
jag tror att det är bra.
Jag uppmuntrar verkligen, eller vad ska jag säga, så här, det är bara bra, släpp ut det om det kommer.
Om de kommer på Ica när du ska köpa mjölk, eller om de kommer, låt dem komma.
Mamma har lärt mig världens bästa, det är en mening, mamma har ju lärt mig mycket bra, men en sak som jag verkligen lever med så här nu och verkligen känner att det här är så sant, det är tårar är plåster för själen.
Gud, ja.
Så är det verkligen. Så släpp ut den när det kommer.
För själen.
Ja, man mår så mycket bättre efteråt. Mm.
Absolut.
Och sen de, alltså, jag vet att men de gånger jag satt och gråtit på Ica Maxi i kön eller om det var på bussen. Ja, men klart folk undrar vad det som pågår och allt sånt där, men det är ju deras deal att hantera.
De var nyfikna.
Ja, och frågar de så, då är det väl bara att berätta då.
Ja.
Och jag har ju stått, alltså, jag har ju stått där och gråtit också med folk. Alltså jag har ju träffat
låt dem få höra den chocken liksom.
Ja, men alltså, jag har ju träffat bekanta. Alltså om jag har varit hemma i Gagnef eller i Borlänge och så här, träffat på någon som jag inte sett på jättelänge.
Mm.
Och de frågar hur mår du och hur går det för dig? Och vissa som inte vet att jag är sjuk. Eller om de vet att jag är sjuk så frågar de om min cancer. Och då, det är ju såklart att det är känsligt.
Mm.
Och då har kanske tårarna kommit. Och då är det slut om att man båda, alltså vi båda två har stått där och torkat tårarna. Mm. Och det har varit så skönt.
Mm.
Och jag tror det bara är bra så här. För att vi lever i ett sånt hårt samhälle.
Mm.
Och jag tycker det är inte farligt att gråta. Det är bara sunt.
Ja, gud ja. Det är ju viktigt att känslorna får komma ut. Annars så kommer de ju förmodligen sen. Så är det ju.
Ja.
Det är som jag kan ju dra ett exempel. Jag är jätteduktig på att skjuta undan känslor. Och det kan ha att göra med också att det är annorlunda att vara drabbad själv eller stå bredvid.
Mm. Ja.
För jag vill ju gärna hålla ihop mig inför min man, tror jag.
Ja.
Alltså jag tror att jag inte vill visa för honom ibland när jag är ledsen. Jag vet att jag kan, när känslorna kommer över och när liksom det här vardagslunket lunkar på.
Ja.
Så bara tänker man inte, man kör på och man så här lever i sin vardag och sen helt plötsligt så kan det komma över en vilken situation man faktiskt är i. Och då är det viktigt att känslorna får ta plats och får komma ut. För att det är ju en förjävlig situation vi är i. Liksom. Och då tror jag att jag kan liksom, alltså att jag försöker att hålla, alltså jag vill inte visa det. Då kanske jag liksom går för mig själv istället när han har somnat eller liksom att det kommer då. Förstår du?
Ja, jag förstår vad du menar. Men tänker du då att det är för att du ska vara stark för honom?
Ja, jag tror det. Jag tror det. Och jag vet att det inte är så, för jag vet att han brukar alltid säga så här, att han vill att jag ska visa.
Jag tänkte vet säga
att det är
så.
Jag vet det, men det är någonting där. Jag vill liksom visa mig. Och sen
men
ibland,
det är väl att man inte vill tynga någon annan med sin egen tyngd eller vad man, alltså sorg.
Ja, det är säkert så. Och jag är nog ganska duktig också på att bara springa framåt liksom, och köra på och bara ska vara den här starka. Liksom. Och sen så kommer de över med känslan när jag kan ha mardrömmar och vakna liksom, av dem. Och så det kommer ju någon gång så tar de ju vägen någonstans. Liksom.
Det är så typiskt, om man trycker undan det så kommer det när man sover.
Ja.
För att då kan man inte styra och då kan man inte trycka undan.
Nej, precis.
Men om man vet, alltså det här är ju jättejobbig bit att prata om, just som du sa, alltså så här, som vi har pratat innan, så här, framtid, hur man kan tänka positivt, hur vi tänker. Men om man tänker åt andra hållet, med tanke på att din man är obotligt sjuk, hur tänker du kring framtiden om han skulle gå bort? Eller liksom den, om man tänker den biten.
Precis. Alltså, jag tror att jag har inte låtit de tankarna eller känslorna ta så mycket plats. För att jag försöker fokusera på oss två nu. Mm. Och att han finns hos mig nu. Och han är min liksom bästa vän. Och det är fint. Det blir jobbigt att prata om där. Mm. För att liksom, det är så overkligt fortfarande. Och det är klart att jag förstår vad vi är i för situation. Mm. Och att det kan bli så. Mm. Men jag försöker inte låta de känslorna ta över, eller de tankarna. Mm. Även fast de får göra det ibland också. Och då får känslorna komma ut. Och då är jag ledsen. Och då pratar vi om det. Och det är det som är så skönt också. Att vi två kan stärkas av varann. Och det är också sjukt att det är så. Att mitt största stöd och min styrka kommer från honom. Liksom. Mm.
Men det är jättebra om ni kan prata om. Alltså om ni kan prata om det tillsammans.
Jag känner bara att om man kan hitta styrka hos varann. Då är väl det superbra.
Ja.
Då är det väl där man ska finna styrkan då i så fall. Och när vi pratar om det så är det ju jätteskönt att få göra det. Mm. För jag tror att det är också en bearbetningsprocess på något sätt. Och jag tror att man kan finna mycket styrka i att man faktiskt vågar prata om det. Och det är viktigt att man vågar göra det.
Ja.
För att,
det tror jag också är alltså jätteviktigt.
Mm. Men sen är det ju liksom så, som jag sa, ibland så kommer liksom vardagen bara rullar på.
Mm.
Och man liksom bara lever sina normala liv. Och sen så ibland så, när jag ser att han mår sämre. Mm. Det är då man mår sämre tankarna, själv också.
Ja.
Och tankarna kommer på vilken situation man är i.
Mm.
Så det är då det kan komma över den.
Ja.
Och det har jag gjort det väldigt mycket på sista tiden. För att jag ser att han börjar må dåligt. Och vi vet inte varför.
Nej.
Om det är någon infektion eller om det är cancern som... Vi vet inte. Det är alltid det här stora frågetecknet man lever med.
Och det är ju klart att tankarna kommer då. Att oron blir större. Och det liksom...
Mm.
Att det blir mer påtagligt, men det är ju inte konstigt alls. Nej.
Men som vi sa, så är det nog en viktig del i det här. Alltså i att leva i de här förjävliga situationerna. Liksom, som ibland inte alls är förjävliga. Herregud, vi har ju liksom, vi är fortfarande de personer som vi var förut. Och vi har fortfarande ett jättebra liv.
Ja.
Det är inte så att vi tar ett utandetag varje morgon.
Liksom,
utan vi har ett jättebra liv. Men fortfarande så ibland så kommer det över en. Och då måste du få göra det.
Mm, verkligen. Det är väl det vi också så här någonstans vill säga med den här podden också. Att livet med cancer är inte bara tungt och jobbigt. Utan
exakt.
Det är ju precis som för alla andra. Men det är ju bara det att topparna och dalarna kanske blir lite mer extrema.
Mm.
Man har ju fortfarande väldigt mycket positivt i livet som också är bra.
Mm, absolut. Och det är det värsta som finns. Att man ska bli... Folk ska tycka synd. Eller att liksom offerkoftan är ju det absolut värsta.
Ja, det finns inget värre.
Det finns inget värre. Man vill inte ha den.
Nej.
Man vill inte bli klappad på huvudet. Man vill att folk ska springa med en. Folk ska kämpa med en. Folk ska inte...
Ja, heja på.
Exakt.
För jag tänker också det. Jag får ju ofta höra det här att... Typ att jag alltid har det värst. Och det är också så här, men...
Ja,
det där, men gud, det du går igenom är så mycket värre än det jag. Alltså, nej, jag har ingenting. Herregud, tänk inte på det. Eller så här.
Men du ska inte få sluta vara vän. Eller liksom få ta del av dina vänners känslor. Bara för att de alltid tycker att du har det värre. Liksom.
Precis.
Alltså, alla lever ju sin bubbla.
För det är ju som att indirekt tolkar jag det då. Som att de bara ser min cancer.
Mm.
Likadant här, att om jag får höra... Men jag förstår inte, du orkar.
Mm.
Men det är så här, ja men vadå? Dels har man inget val, men sen så finns det också mycket positivt i livet också. Det är inte bara cancer.
Mm.
Man har ju vänner, familj, jag har en underbar hund. Alltså jag har precis. Det här, jag har så mycket som också är bra.
Exakt.
Det känns som att man förenklar livet väldigt mycket då.
Mm.
När man säger att, alltså hur orkar du, gud?
Ja.
Då ser man ju bara cancern.
Ja, och precis. Och det är inte som att du har ett val.
Nej,
heller,
exakt.
Den biten att det, herregud, alla orkar.
Precis.
Det är inte så att du liksom väljer att liksom inte... Alltså du har ingen val, du måste kämpa på. Och det är klart att du gör det. Om man hittar delar som ger en jättemycket livskvalitet och energi och styrka trots cancer.
Exakt. Men jag tänkte också på den här delen när vi pratade lite om... Ja, men just den här biten om det skulle gå åt andra hållet. Alltså jag tycker det är jättebra att du och din man pratar om de här bitarna. Jag tror det är jätteviktigt att man gör det. Mm. För ju mer man pratar om det, desto bättre. Alltså då får man ju bearbeta det.
Mm.
Jag är ju så sjukt nog pratat med min mamma om min begravning.
Mm.
Det är ju ett tag sedan nu. Men jag kände ju verkligen ett tag att jag vill, händer det, så vill jag ändå att det ska gå till på rätt sätt. Och sen också så att det blir som jag vill ha det.
Mm.
Men också att jag underlättar för dem. Så inte de står där, men gud, hur vill Emma ha
det?
Det
där och... är så sjukt. Att det är liksom på något sätt det praktiska tänkandet som kan lugna en.
Mm.
Eller?
Ja, absolut.
Är det inte det? Att
jo.
Man liksom vill ha det ordnat och ordna till de här praktiska bitarna som känns obetydliga men som ändå är så viktiga för ens lugn på något sätt.
Ja, verkligen. Och jag tänker ju så, min framtid, jag vet ju att den, jag vet inte hur den ser ut, det kan jag inte säga. Men just med tanke på att jag är sjuk så vet jag ju att det kan hända att jag går bort tidigare. Och det är ju en jättejobbig tanke att tänka på min familj och alla som jag dör före.
Mm.
Eller liksom...
Mm.
Jag menar att jag ska gå bort, det är lika otänkbart som att din man skulle gå bort.
Mm.
För att det är för stort att ta in på
Exakt.
Något vis.
Det
och det vill man ju bara inte. Det är så här, nej, det där får inte hända.
Jag tror inte att man kan hantera den. För det är för alldeles för stort att ta in för vår hjärna på något sätt.
Och grejen är, jag behöver ju inte hantera att jag går bort. Jag går ju bort, sen är jag borta. Alltså... Det är de som lever kvar som måste hantera att jag är borta.
Mm.
Och att den tanken för mig är jättejobbig. Att så här, jag vet att de kommer sörja mig. Mm. Och jag vet hur jag gör när nära och kära går bort till mig. Mm. Och jag vet hur tufft det har varit för mig. Och då vet jag ju också hur det är.
Mm.
Men en förlust liksom.
Mm. Ja, att du tycker den biten är jobbig att tänka på.
Ja, gud, den klarar jag knappt av att ta i.
Nej.
Även fast jag har bearbetat den lite grann i terapi och pratat om den. För det har jag känt att jag har behövt.
Mm.
Men den är fortfarande så jobbig och tung. Och jag vet inte hur man ska tänka kring den egentligen.
Nej.
Bara sen min mammas sorg, mina syskon, alltså pappa, allihopa egentligen. Mm. Det vill man ju inte... ta in någonstans. Och ändå vet jag att det kan ske.
Mm. Ja, det är ju tankar och känslor, känns det som är så orättvisa att du ens ska behöva gå runt och ha.
Verkligen.
Du ska behöva hantera dem.
Men jag tänker samma om dig, att du ska behöva hantera dem när det gäller din man. Mm. Så här, hur blir det med hans framtid och er framtid?
Ja, men jag tror att det fortfarande är sådär som vi sa, att det är för stort för att ens tänka och ta in. Det är liksom, vi väljer liksom att försöka fokusera på det som är idag och nu.
Mm.
Och finner glädje i små saker som vi verkligen gör nu. Man har lärt sig att man kan inte tänka pension. Liksom,
nej,
utan man tänker max liksom, ett halvår åt gången.
Mm.
Och just nu så kanske det inte ens är det, utan det är kanske 2-3 månader. Men man har lärt sig liksom att finna styrka och glädje i små saker i vardagen. Liksom. Sen är min man en jäkla kämpe, kan jag säga.
Ja, det är han verkligen.
Jäkla jävla
han mamma. Är en sån förebild för
Precis
min del.
Du, Emma.
Ja, men alltså, han är en sån förebild. Och jag tänker det. Tänk om vi skulle vilja säga någonting med det här, just framtiden och så som vi tänker idag. Tänk att kan man inte få komma dit innan man drabbas av något sånt här? För jag tror att det är få som... gör
Precis,
det.
Jag förstår.
Verkligen lever här och nu. Det är lätt att prata om att jo, men jag lever här och nu en dag i taget.
Exakt.
Men hur många gör det egentligen?
Mm.
Hur många förstår vad det innebär? Mm. Eller vad...
Är det någonting bra som har kommit med cancern?
Mm.
Och sen känns det alltid lika fel att säga så överhuvudtaget. Att någonting bra har kommit. Men nu är vi ju här, så då tycker jag faktiskt att vi kan få säga så.
Ja.
Så är det ju faktiskt sådana saker.
Jag har ju sagt det flera gånger så här, i intervjuer och i andra sammanhang, att jag tror att min cancer har räddat mig, sjukt nog, någonstans. För att jag tror att hade jag fortsatt så som jag levde innan jag blev sjuk, så tror att jag, men hade jag inte gått in i väggen, så hade jag fått en annan sjukdom. Just för att jag levde stressigt, jag tog inte vara riktigt på det jag hade, och det var liksom ingen kvalitet av... Jag mår ju bättre på ett sätt idag, just för att jag tar vara på de här små sakerna, och som du säger, att man ser de här, man blir glad för så lite, och just där här och nu.
Man känner mer, eller hur? Man känner mer, när man är glad så är man, alltså man känner mer på något sätt. Man känner mer för livet, och man känner mer, man uppskattar saker mer, och det känns ju sjukt att säga så, men det är så. Man uppskattar mer, man uppskattar sina relationer, man uppskattar sitt jobb, man uppskattar sina familjer, man uppskattar små resor, man liksom njuter. Mm. I alla fall om jag ska prata utifrån mig själv, så gör jag det. Jag njuter mer än vad jag gjorde förut.
Jag också. Ja. Också mycket tydligare med att säga vad jag tycker och tänker och känner för folk. Mm. Så här, eller folk. Vänner som jag har, familjen, så de jag älskar, att de verkligen vet det, att man påminner och säger det, för att jag vet att det kan vara för sent, det kan vara för sent när som helst. Mm.
Och sen skulle man såklart alltid vilja haft det här ogjort, att det aldrig hade kommit hade man in överhuvudtaget. Man hade väl kunnat fått den här biten ändå, kan man känna.
Ja, lärt sig på ett lite schysstare eller snällare eller lättare sätt. Mm. Men jag tror inte man lär sig då.
Nej, men nu får vi faktiskt säga så här, eftersom att vi är i de här situationerna så får vi säga att så här.
Ja, men jag tror också att det är viktigt att så här, även om man sitter i en kass situation, att faktiskt se det som är bra.
Mm,
och att det kommer bra saker med det ändå. Mm. Alltså det finns inget ont som inte får något gott med sig.
Absolut inte. Så är det inte.
Jag tror stenhåll på det.
Eller så är det verkligen.
Mm, jag tror stenhåll på det faktiskt. Ja.
Mm, det är ett viktigt och ett stort ämne det här. Ett ämne som verkligen berör och som kommer med en cancer.
Ja, den här framtiden. Ja, så är det ju.
Mm.
Man fattar att framtiden är inte så garanterad.
Nej.
Men att man ska ta vara på dagarna man har.
Mm, absolut.
Mm. Du har lyssnat på Cancersnacket med mig, Emma Skoglund.
Och med mig, Lotta Rydberg. Och har du något ämne eller fråga som du vill att vi ska ta upp och diskutera, så kan du höra av dig till vår mejl på cancersnacket@gmail.com.
Sen kan man också gå in och gilla vår sida på Facebook där vi heter Cancersnacket. Och likadant, följ oss gärna på Instagram, samma namn.
Exakt. Tusen tack för att du har lyssnat.
Tack så jättemycket.